Tänker inte att varken jag eller andra som håller på med det här är människosmugglare. Astrid Lindgren och Olof Palme, hade de levt nu, hade det varit det här Sverige då som folk ska fly ifrån? Det är helt jävla vansinnigt.
De drog vinstlotten för de sökte asyl i Tyskland. Ali drog nitlotten för han sökte asyl i Sverige där han trodde att han skulle kunna få stanna.
Om jag har ingen chans i Tyskland, jag ska gå tillbaka till Afghanistan. Det är okej, min Afghanistan arbetar en marsch där förvaret.
Välkommen till Studio DN dokumentär. Afghanska Ali flyr från Sverige 5 år efter att han kom hit. Han gör vad som helst för att slippa mer tid i förvar. Till sin hjälp har han Eva Holsten, glaskonstnären från Gotland, som kallar sig själv god människosmugglare. Följ med på en resa där Ali gör allt för att inte bli upptäckt.
Ali tittar ut genom fönstret medan nattfärjan MS Nils Holgersson lägger ut från Trelleborgs hamn. Svart vatten, svart himmel. Ringarna runt Alis ögon är också svarta. Han har knappt sovit på flera dygn. Av nervositet och oro. Ali bär svarta mjukisbyxor. I fickan ligger ett utgånget ID-kort från Migrationsverket och en tågbiljett till Köln. Eva har köpt biljetten. Hans nya vän, Eva Holsten. Ali hörde talas om Eva efter att han släpptes ur Migrationsverkets förvar i Märsta. Han var ett nervvrak efter 9 månaders inlåsning. Förvaret var en giftig plats, full av desperata människor som, likt Ali, hade fått avslag på sina asylansökningar. Eva hjälper afghaner, hade Ali hört. Han skickade ett meddelande på Messenger. Eva svarade direkt. Ja visst, vad vill du ha hjälp med?
Ali hörde av sig till mig när han precis hade släppts ut ur förvaret. Och då ville han lämna Sverige ganska snabbt. Och jag hjälpte honom med biljetter för han hade ju ingen ekonomi alls. Jag hjälpte honom att köpa biljetter så att han kunde ta sig till Tyskland. Jag heter Eva Holsten, jag bor på Gotland. Jag är konstnär men de sista 5 åren så har jag jobbat med asylflyktingar.
På en dryg månad har Ali och Eva hunnit skicka mer än 100 mess till varandra. Varma hälsningar blandas med oroliga frågor och handfasta tips. Hon förklarar för Ali hur man tar sig från Köln till Paris, dit många afghaner åker för att det går att få uppehållstillstånd även om man har fått avslag i Sverige. Eva tipsar om hur Ali ska undvika att väcka misstankar hos poliser och gränsvakter.
Det är en stress, depression. Alltså, du alltid tänker om när polisen kommer och frågar dig om legitimation. Det är 100% finns granskat.
Innan han lämnade Sverige kom Eva och hälsade på i den Stockholmsförort där han gömde sig. Ali var stukad, märkt av tiden i förvaret. Några anställda var snälla, men det fanns personal som enligt Ali behandlade de intagna brutalt. Värst var några vakter som själva var invandrare, tyckte han. Ali låstes in för att myndigheterna inte ville att han skulle försvinna innan han skulle skickas till Afghanistan. Men svensk polis lyckades aldrig verkställa utvisningen. Tiden i förvaret förlängdes. Alis förtvivlan växte. Han var inspärrad, utan att vara dömd för brott. Maxtiden för inlåsning i förvar är 1 år. I september släpptes han, mot löfte om att anmäla sig hos polisen 2 gånger i veckan. Det gjorde inte Ali. Han tyckte fortfarande om Sverige, men hade fått nog av myndigheter som med Alis ord behandlar flyktingar som brottslingar.
Han kom då till Sverige för 5 år sedan och han är en av många som har fått avslag på sina asylansökningar. Han trodde det skulle, han skulle få stanna i Sverige men fick inte det.
Jag heter Niklas Orenius och jag är reporter på Dagens Nyheter.
Hela 2020 egentligen har han tillbringat i inlåst i ett förvar i Märsta. Så när han väl blev släppt ur det förvaret efter 9 månader så bestämde han sig för att fly Sverige 5 år efter att han kom hit. För han var rädd att bli inlåst där igen och han var rädd att bli utvisad i Afghanistan.
Alltså för mig alltså det är jättedåligt. Det är oacceptabelt alltså lämna i Sverige. Alltså jag måste.
Ljusen från Trelleborgs hamn syns inte längre genom färjans fönster. Ali kollar sin telefon. Ett meddelande från Eva. Vi hörs snart. Det kommer att gå jättebra.
Det är ju så då att det är en färja som TT Line som går från Trelleborg till Travemünde. Och så är det ju en färjeterminal innan man kliver på färjan. Och redan där så förstår man att en hel del av de här som ska åka med färjan är flyktingar eller är på flykt. Och det känner man av liksom redan i den här terminalen att man inser att det här är ingen riktigt vanlig färja. Men det är så himla slående just att det blir så absurt också på ett sånt här skepp som är gjort för nöjen egentligen. Det är de här heltäckningsmattorna, det är liksom enarmade banditer, det är bar och det är fotboll på tv och folk som slappnar av. Och så sitter de här svinrädda flyktingarna och det var ju inte bara den här färjan som vi åkte på som det var så. Utan tysk polis har ju liksom vittnat om att under den här hösten så har det kommit väldigt, väldigt många asylsökande från Sverige med de här färjorna.
Eva Holstens stora lyckliga skratt rullar runt i hennes gotländska lantkök. Hon förklarar att hon inte är särskilt rädd av sig. Hon understryker att hon tycker polisens arbete mot människosmuggling är viktigt. Att hjälpa Ali och andra är, anser hon, en form av civil olydnad.
Ja, det heter ju civil olydnad, men det är väl egentligen mer att bry sig om människor humanitärt, hur man vill att andra ska bemöta en själv. Om det är civil olydnad, då är det nästan lite fel på ordets betydelse. För att det är väl egentligen bara att man ska bry sig om som man verkligen vill att andra ska göra mot en själv om man råkar illa ut. Sen att det är civil olydnad mot den lagen som vi har skrivit idag, att man inte får köpa biljetter till de som inte har rätt att bege sig till ett annat land. För att det finns risk för annan slags människosmuggling än den goda människosmugglingen, om man nu kan säga. Kallar för människosmuggling, att hjälpa folk hitta ett land. För det handlar ju om att man hjälper någon att hitta ett land som de får stanna i. De råkar vara födda på fel plats vid fel tidpunkt och tvingas söka asyl och få avslag.
Det är olagligt för asylsökande att korsa europeiska gränser. Och den som köper deras biljetter, oavsett syfte, riskerar att fällas för brott.
Jag tänker inte att varken jag eller andra som håller på med det här är människosmugglare. Utan jag tänker att vi gör det som man måste och bör göra för att hjälpa andra människor.
Evas telefon plingar. Ett aldrig sinande flöde av frågor, hälsningar och swish-notiser dygnet runt. På köksbordet ligger flera A4-ark där Eva prydligt har spaltat upp de asylsökande hon hjälpt de senaste åren. Totalt runt 270 namn. Bredvid varje namn har Eva skrivit några rader om aktuell status.
I kväll nu 25-10, sen vän, några gånger i några veckor ska han stanna i planen. Inte till Frankrike. Om avslag så vill han...
Nästan ingen av de 270 är kvar i Sverige. De flesta har likt tusentals andra afghaner tagit sig till Paris. De har levt ett hårt och farligt liv i det informella tältläger som växt fram in till en motorvägsbro vid fotbollsarenan Stade de France i norra Paris. Vissa som lämnar Sverige väljer att försöka hålla sig undan myndigheterna och leva svart, som papperslös, utan tillstånd. Om man lyckas gömma sig i 18 månader kan man få en ny chans till prövning.
Att Sverige plötsligt blivit ett land som folk måste fly ifrån, det är ju helt... Alltså, det gör ju så himla ont i hjärtat att det har blivit så. Hur kunde det bli på det sättet? Det här Astrid Lindgren och Olof Palme, hade de levt nu? Hade det varit det här Sverige då som folk ska fly ifrån? Det är helt jävla vansinnigt. Det gör så ont att behöva hjälpa människor att lämna här. Speciellt de då som har jobb och anställningar. Heltidsanställda 20-åriga killar som jobbar i hemtjänst och i vården. Och så lever de på gatan i Paris. Men ändå här hade de ett arbete som vi behövde folk i. Och de är inte välkomnade, de får stanna, de tvingas att fly. Och fly ut liksom bakvägen från Sverige.
Ali ser sig omkring på båten. Här finns fler som han. De flesta är afghaner. Ali minns dagen för snart 5 år sedan när han som 17-åring, utmattad och lättad, anlände till Malmö. Han hade tagit sig genom hela Europa efter flera år som barnarbetare i Iran och Turkiet. Ali hade kommit till ett land där självaste statsministern deklarerade att
mitt Europa bygger inte murar. Vi hjälps åt när nöden är stor.
Tusentals människor har idag trotsat regn.
Ali hade anlänt till Sverige efter det magiska datumet 24 november 2015. Och Sverige stramade åt asyllagstiftningen. Medan många syrier fick uppehållstillstånd var det svårare för afghaner som Ali.
I 2015... Det var många som ville alltså kom hit till Sverige på grund av att alltså, vi hörde mycket. Alltså, det finns många möjligheter till studering. De behöver också för ungdom. Jag ser nu, om ni behöver oss, om ni sagt till oss välkommen till Sverige. Efter 5 år, varför så? Ni ser till oss, du kan klara sig själv i Afghanistan. Om vi kan klara sig själv i Afghanistan... Varför vi kom hit? Vi kan stanna till andra landet. Till exempel...
Antalet döda i julaftonens attack i Kabul i Afghanistan stiger och uppgår nu till 43. Enligt
Ali gnider sig i ögonen. Dagen har varit lång. Den började i Stockholm. För att komma till färjan i Trelleborg reste han först med en flixbuss till Malmö. När bussen var framme i Malmö vågade Ali inte stanna en minut i onödan. Han sprintade mellan busshållplatsen och perrongen och hann precis med ett lila lokaltåg till Trelleborg och färjan. I Tyskland är det lättare att leva som papperslös, tror Ali. Man behöver inte vara lika rädd för polisen som i Sverige. De frågar inte om lägg lika ofta. Om Ali inte fastnar hos gränspolisen i Travemünde tänker han fortsätta till Köln. En afghansk kompis bor där, berättar Ali.
Han flydde med tillsammans med 3 kompisar. De bor i Tyskland och har alla uppehållstillstånd och jobb nu. De drog vinstlotten för de sökte asyl i Tyskland. Ali drog nitlotten för han sökte asyl i Sverige där han trodde att han skulle kunna få stanna. Så han hoppas ju få det som dem.
Ali har blivit en av tusentals som efter avslag på asylansökan i Sverige försöker pröva sin asylrätt i andra EU-länder. I augusti kontaktade tysk gränspolis det svenska migrationsverket om just detta. De noterade en ökning av personer som kommer med färja till framförallt Rostock och i andra hand Travemünde. Under september och oktober ökade trafiken från Sverige ytterligare, enligt tyska gränspolisen.
Alla som flyr från Sverige, det har ju börjat ungefär för 2 år sedan i sån här stor utsträckning. Och sista året så har det ju ökat enormt. Det kunde vara 10 familjer på en och samma resa som lämnade Sverige. Och sen nästa dag är det 6 familjer. Så det är inte en gång som det är många, utan det är många hela tiden som flyr till Tyskland och till Frankrike.
Det är många som har varit papperslösa i Sverige, som liksom har levt i det svarta liksom, utanför samhället, som nu vänder sig till polisen och säger att nej, men jag ger upp, jag vill åka hem, jag vill åka tillbaka till Irak eller till Afghanistan. Och då handlar det enligt gränspolisen mycket om coronakrisen, att det har funnits svartjobb på restauranger och annat som man har kunnat hanka sig fram, men nu när det går dåligt för restaurangerna och går dåligt för de flesta serviceinrättningar så finns inte de här jobben kvar, och då pallar man inte att leva som papperslös längre. Det som har hänt då, som man kan se, det är ju att förr var det kanske till Sverige som folk sökte sig för att få en andra chans, eller för att få en, att det var liksom som man hade hört att Sverige, där kan man få stanna, där kan man få en trygg hamn. Nu är det ju andra länder, så det är just det där att Sverige liksom har en väldigt låg beviljande grad jämfört med EU-snittet nu. Och det är ju någonting som har hänt sedan 2015.
Ombord på MS Nils Holgersson försöker Ali och de andra att samla kraft. Tidigt nästa morgon ska de försöka ta sig över nästa hinder, ankomsten till Tyskland och eventuella kontroller där. Klockan är över ett när Ali dråsar ner i sin vilstol i Lounge Christopher Columbus. Kanske kan han slumra några timmar innan färjan anländer till Travemünde. Han tar upp sin telefon. Ali har inte hört av sig till Eva sedan han satt på bussen till Malmö. Han knappar in ett meddelande. Nu är jag i båten. Eva sover hemma på sin Gotlandsgård. När hon vaknar nästa morgon ser hon Alis mess och svarar. Härligt att det har gått bra så här långt.
Det är konstigt att det är november och så här varmt.
De fick köpa gården billigt på 1980-talet. Eva Holsten och hennes man Thomas Helleberg. Den gotländska bonden som sålde gillade det unga Stockholmsparet. De första åren hjälpte Eva nyanlända att hitta vägar in i det svenska samhället. Nu handlar det mer om att hjälpa folk att lämna Sverige.
Det går inte att sluta. Och jag vill inte sluta heller. Man får så oändligt mycket tillbaks. Jag är liksom fulltankad med vänlighet och kärlek för hela livet av allting som jag har fått tillbaks av alla vänner som jag hjälper på olika sätt. Eller stödjer, eller är med, eller någonting, vad man nu gör för någonting.
I färjeterminalen vid Skandinavien Kai i Travemünde upptäcker Ali och de andra resenärerna att det saknas passkontroll. Det är bara att kliva rakt ut i den grå nordtyska morgonen till hållplatsen för bussen mot Lübeck station där man kan ta sig vidare söderut med tåg eller svarttaxi. Men de som flytt från Sverige vågar först inte gå ut. De ser en polisbuss köra förbi terminalen, långsamt. När polisen försvunnit kommer de ut med sina väskor och barnvagnar. Stämningen är spänd på lokalbussen in mot Lübeck. Nästan alla passagerare är människor som har smugglat sig in i Tyskland. Även Ali är orolig. När bussen är framme i Lübeck vill han gå en udda väg till tågstationen, bakom en elcentral, bort från de andra. På tåget till Hamburg börjar han slappna av. Och när han på Hamburgs stora tågstation passerar inte mindre än fyra tyska poliser utan att de bryr sig om honom, ler Ali bakom munskyddet. Ett par dagar senare tar han en selfie från stationen i Köln och skickar till Eva. I bakgrunden syns en polis med uniformsmössa. På bilden har Ali ringat in konstapeln och skrivit polis. Han skriver, polisen passerade mig och jag var avslappnad och glad. Ali får bo hemma hos en vän i Köln i ett par veckor, skriver han till Eva. Hon skickar honom en tusenlapp till mat via Western Union. Pengar som hon samlat in via sina nätverk på Facebook. Och frågar, ska du åka till Paris? Ali svarar nej. Planen är att försöka få ett svart jobb i Tyskland. Kanske på en restaurang. Och så småningom ansöka om asyl.
Om jag har ingen chans i Tyskland, jag ska gå tillbaka till Afghanistan. Det är okej, min Afghanistan arbetar en marsch där förvaret.
Då kan du bli dödad, påpekar Eva. Ja, skriver Ali i Messenger-chatten. Men det finns en bra sak med det, i hans ögon. Man dör, fort och lätt.
Det här avsnittet har producerats av mig, Madeleine Longo. Exekutiv producent var Agustin Erba. Klippen från tidigare Studio DN var producerad av Sabina Marmelakaj. Och Sanna Thorén Björling hade intervjuat Niklas Orenius, som är reporter på Dagens Nyheter. Berättarrösten var Per Julin från Beppo Ljudproduktion. Och ljudtekniker Patrik Miesenberger. Texten har skrivits av DNs reporter Niklas Orenius och fotograf Alexander Mahmoud. Redaktör för texten var Matilda E. Hansson och inslag var från TV4 och TT. Musiken var från Epidemic Sound. Det här var en produktion från Dagens Nyheter och Bauer Media.